Artikel 3, reportage. Årskrönika, del 1. Ja, det är lite speciellt att titta tillbaka på året med På tal om Stockholm och märka hur mycket det händer i vår stad under ett år. Gatumiljön förändras, det byggs, det rivs, budgetar presenteras och debatteras, utställningar arrangeras, festivaler och firanden. Ja, det finns så mycket att berätta om och vi har valt ut några favoriter som vi ska lyssna tillbaka på. Och vi börjar med månaden januari. För då uppmärksammade vi att den här orgeln fyllde 100 år i år. Det du hör, det är stadshusets orgel som har 10 000 pipor, 135 olika stämmor och är Skandinaviums största. Och Peter Gropman fick följa med Marcus Strand som jobbar med evenemang i stadshuset för att titta närmare på det här fantastiska instrumentet.
Och det lite märkliga här med stadshusorgeln är ju att jag tänker ju att men här står orgeln precis nedanför trappan i stadshuset som jag berättade i början. Och jag tänker att om man trycker på tangenterna här då låter det också här liksom lokalt. Men så är det inte.
Så är det inte. Nej precis, det är lite märkliga också med att spela och lyssna på orgel faktiskt. Att när man spelar här nere då på klaviaturerna så kommer det inget ljud ur själva spelbordet utan signalerna färdas upp ända upp till taket, 20 meter rakt upp och kommer från piporna där uppe i taket.
Om vi tittar upp mot vänster här nu då, precis ovanför de fina elektriska lamp... Vad heter det?
Kandelabra kan vi väl säga.
Kandelabra. Ja. Där sitter det en guldig, flera meter lång guldklump som är själva orgen.
Exakt, det är orgelverket som vi säger. Det är där alla piporna finns, de som gör ljudet. Så att den är ju då, sträcker sig hela längden av blåhallen, 40 meter. Också. Så att den är ju ett spännande instrument också för en som spelar ett mindre instrument som gitarr till exempel. Att ha ett instrument som du inte bara kan gå runt i utan också i princip bo i. Det är större än de flesta villorna i Stockholms förorterna. Så att det är ju ett väldigt absurt instrument på många sätt, men väldigt häftigt.
Ja. Så själva liksom pianot här nere, eller själva orgen här nere då, ni som spelar, ni känner till någonting som heter MIDI, som är någon slags digital klaviatur. Det är alltså en MIDI-klaviatur här vi står framför.
Ja, det kan man ju säga att det är. Att det skickas elektriska signaler upp till orgen. Där fläktar och motorer ser till att luften kommer ut via piporna. Mm. Och så får man ljud ut. Ja.
Och under året så har flera konserter och evenemang ägt rum med orgeln i fokus för att fira den här 100-åringen. Vi ska fortsätta inom kulturområdet och det ska handla om litteratur och årets Stockholm läserbok. Ja, varje år så anordnar Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Författarcentrum Öst bokcirklar, författarsamtal och andra evenemang med anknytning till en utvald bok. Och i slutet av januari så fick vi veta att årets Stockholm läserbok var Beckomberga, Ode till min familj av Sara Stridsberg. Romanen som kom ut 2014 kretsar kring berättaren Jackie vars pappa med jämna mellanrum på egen begäran tas in på mentalsjukhuset Beckomberga. Sara Stridsberg var på plats på Tranströmer biblioteket när hennes roman avslöjades. Det här sändes också live på nätet och hon berättade mer om hur boken kom till för 11 år sedan.
Det är ju väldigt mycket en bok om Stockholm, ännu mer än man kanske tänker sig. Det är inte bara att den utspelar sig i Stockholm. Det är också det att Beckomberga befann sig på sånt oändligt avstånd, mentalt och kulturellt, från det vi förstår som Stockholm. Och det var ju någonstans det avståndet jag ville överbrygga genom att skriva. Men det kom till mig som en första fråga, vilka människorna var på gatan som oftast bad om pengar, ibland bad om husrum, som kändes som att det ofta var människor som var liksom i akut behov av hjälp. Och det fick mig att tänka på det gamla sjukhuset som då hade stängt ungefär 15 år tidigare. Och jag undrade helt enkelt vart alla de gamla patienterna hade tagit vägen. Efter att sjukhuset stängdes då 95 var liksom psykiatrireformen genomförd.
Och under året så har man alltså kunnat få följa med på stadsvandringar vid Beckomberga sjukhus, och boken har även getts ut i en lättläst version. I början av året fick vi lära känna socialdemokraten Anders Österberg lite närmare. Under några månader så vikarierade han som finansborgarråd medan Karin Wanngård var föräldraledig. Och Anders fick presentera sig själv.
Nej, men precis som många andra stockholmare så kommer jag från ett annat ställe. Och det är från Västsverige, kommer uppvuxen i Borås. Varit mycket i Skaraborg också. Så att, men nu är jag stockholmare.
Hur länge har du varit heltidspolitiker?
Sen 2015 har jag varit heltidspolitiker. Och först då i riksdagen och nu är som biträdande finansborgarråd.
Och vad har du för liksom yrke i grunden?
Jag är lärare i grunden och har jobbat på förskola och skola genom åren. Nu senast så jobbar jag i Husby.
Och om vi då kommer in på kommunpolitiken då istället för rikspolitiken. Alltså förutom de mest liksom uppenbara skillnaderna, vad är de största skillnaderna från att gå från riksdagen till Stockholms kommunfullmäktige?
Alltså det som jag tycker väldigt, väldigt mycket om här i Stockholm, det är att, och med det här uppdraget, är att man jobbar liksom i ett lag. Och jag tycker det är väldigt bra för att det blir oftast väldigt mycket, det blir mycket bättre beslut när man är många som diskuterar. Sen så är det alltid en avvägning, för att det finns aldrig några så här perfekta beslut. Det finns aldrig några så här 100-procentiga beslut. Allting är alltid en avvägning. Antingen gör man si och då får du de konsekvenserna, eller så gör man så och då får du de konsekvenserna. Så det är aldrig någonting som är liksom helt... Hade man bara kunnat fatta perfekta beslut om, då hade alla gjort det såklart. Utan det handlar om hela de här avvägningarna, och det tycker jag är väldigt roligt att just göra ett lag. I riksdagen på det sättet så är det mycket mer ensam när jag jobbar, för att man kanske tror att riksdagsledamöter har liksom folk omkring sig, men det har man inte, utan man har andra riksdagsledamöter omkring sig. Och det är också såklart jättebra. Men här är det liksom att här är vi ett gäng som jobbar åt samma mål. Det handlar om att hålla ihop Stockholm, det handlar om klimatomställningen, det handlar om att garantera välfärden. Och så jobbar vi åt det hållet.
Senare under året så stod det klart att Karin Wanngård inte kommer att ställa upp i nästa års val, utan ska sluta som finansborgarråd. Det blir Emilia Bjuggren som tar över rodret, och hon är idag bland annat skolborgarråd. Nu ska vi till Kulturhuset, för under mars månad besökte vi en utställning där det lät så här. Då visades utställningen Total Metal, där man lyfte fram musikgenrerna death metal och black metal. Där beskrev man en underground-kultur som skapades av unga i opposition mot ett grått och tråkigt samhälle, mot en oförstående vuxenvärld. Peter Gropman fick följa med journalisten Ika Johannesson runt i utställningen. Det är hon som har jobbat med det här projektet. Och hon beskriver death metal så här.
Alltså dödsmetall skulle man kunna beskriva som att spela så snabbt man kan och bröla så högt man kan. Det är det enklaste sättet att förstå att något är dödsmetall är att sången låter ungefär så här. Att man growlar. Tänk er att lyssna. Att musik som låter som en skräckfilm ser ut. Alltså det här är en genre som utvecklades av ganska unga tonåringar. Främst män, i stort sett bara pojkar. Som tyckte det var coolt med monster, blod, läskigheter. Men allt som man gillar när man är barn. Och när man lite håller på undersöka världen, upptäcka världen, börja förstå att man kan, att det finns våld, att man kan dö och så. Så att det är en musikgenre som tar liksom hela sin estetiska inramning från någon form av skräckvärld.
Och bakom oss här så är det fotografier från glada tonårspojkar.
Man kan säga så här att de här tre bilderna visar ungefär en klassisk tonårskväll i mitt liv när jag växte upp. Vi ser två skinnjackebeklädda långhåriga ynglingar som lite fulla på folköl. Ligger och skrattar och drar i varandra. Det finns en eld här och så är det en som headbanger. Och man ser att det är en fest i bakgrunden. Det var ofta så när man sågs, när man var 14-15 kunde man inte komma in någonstans. Och i min förort fanns det ingen fritidsgård som man kunde gå till. Så vi sågs utomhus på lekplatser eller på stränder eller i parker. Samlades ett gäng, drack folköl då ganska ofta. Och lyssnade på demokassetter från hela världen i en bandare. För det här var innan musiken hade slagit igenom. Och det byggdes ett internationellt nätverk mellan olika länder och de få som faktiskt lyssnade på den här musiken, så att den växte organiskt genom att man fick göra egna demokassetter med sina band, man gjorde egna tidningar, fanzines som man skickade kors och tvärs, och så byggdes nätverket långsamt.
Ja, så där var det innan internet, fildelning och så småningom Spotify. Vi ska stanna kvar vid Kulturhuset och Sergels torg. För i april i år så var det 8 år sedan terrorattentatet på Drottninggatan. Det har länge talats om ett minnesmärke vid platsen, och i april så invigdes konstverket Fredad plats. Det föreställer ett täcke i brons, och tanken är att det ska påminna oss om den solidaritet och medkänsla som människor visade varandra dagarna efter attentatet. Peter Gropman var med under invigningen.
Ja, här vid Sergels torg så har det samlats en hel del folk och även en hel del politiker som nu står uppradade framför det här konstverket, det här guldiga täcket som nu hänger på liksom trappräcket ner mot ingången till Kulturhuset Stadsteatern. Statsminister Ulf Kristersson kom precis och hälsar nu på Anders Österberg och byter några ord. Och han fortsätter hälsa på en hel del poliser som står prydligt uppradade med blommor i handen, stora blombuketter. Och statsministern är klädd i en grå rock, svarta byxor och har en svart slips. Och här står också Stockholms politiker som Kristoffer Fjellner, Clara Lindblom, Cecilia Brink, Jan Jönsson, Dennis Wedin, Alexander Ojane, Andrea Hedin och Lars Strömgren. Gabriel Kron från Sverigedemokraterna ser jag också, bland många andra. Olle Burell, kommunfullmäktiges ordförande. Nu så har jag förflyttat mig ner till det här. Ja, det ser ju lite guldigt ut, men det är ett täcke i brons.
Ska vi säga, precis. Ja. Brons är ett väldigt vackert material också, och det är fantastiskt hur de har lyckats göra så att ett metallkonstverk ändå känns så mjukt.
Och vad tänker du, hur knyter det här bronsstäcket an liksom till händelserna för 8 år sedan?
När en terrorist slår till på det där sättet och mördar människor urskillningslöst, så skapar det en skräck och en panik och en chock. Och nu var det ju jättemånga som ändå inte blev paralyserade av det, utan började hjälpa varandra på massa olika sätt. Men ett sätt man hjälper någon som kommer i chock på, det är ju att man får en sån här en filt som gör att man håller värmen. För när man får en chock så börjar man frysa, rent fysiskt. Så det här påminner ju om, det är en bild, en symbol för den värme som människor gav varandra i den här fruktansvärda situationen.
Och vad är din förhoppning nu då att stockholmarna ska ta till sig det här bronstäcket?
En påminnelse om hur vi ställer upp för varandra i svåra situationer, och att det är det som gäller, medmänsklighet. Det är ju bara det som kan mota de här mörka krafterna och den ondska som också människor, som alla vi människor, har förmågan att göra, och det som alla religioner egentligen handlar om, att vi ska göra goda saker och inte onda saker.
Vi fortsätter med vårens reportage, och vi ska till södra Stockholm och till Farsta. Där arrangerades en dag för seniorer på temat idrott och hälsa. Det fanns flera aktiviteter att pröva på och få inspiration till att röra på sig. Bland annat kunde den som kände sig extra pigg i benen delta i både springlopp och rollatorlopp. Och matcher i gåfotboll arrangerades där de olika stadsdelarna tävlade mot varandra. Jag åkte dit och träffade flera laddade idrottare, bland annat två fotbollsspelare som var redo för match.
Ja, men nu har jag ju fått tag på två kvinnor här som är, ja, men ni är klädda i lagfärger här. Vilket lag kommer ni ifrån?
Vi kommer från Enskede IK.
Ja. Eva och Inger.
Ja, jag kan berätta att vi är fyra Inger i laget och fem Evor. Ja.
Hur håller ni reda?
Ja, vi heter efternamnen då istället. Den som började först får heta sitt förnamn. Så är det.
Och ni ska spela gåfotboll idag?
Ja, lite pröva på, så man får anmäla sig.
Eva, hur länge har du hållit på med gåfotboll?
Jag började 2018, samma år som Enskede startade.
Hur kommer det sig att du började?
Jag läste mitt i tidningen och tyckte det lät jätteroligt. Så jag var tvungen att gå och pröva på. Så här blir vi kvar.
Har du spelat fotboll någonting när du var yngre?
Nej, aldrig.
Hur ofta träffas ni då?
Tisdagar och torsdagar mellan klockan 10 och 11:30. Så det är uppvärmning och så är det lite övningar och så spelar vi matcher. Det brukar bli 3 gånger 15 minuter. Och sen dricker vi kaffe efteråt och då träffas vi med herrarna för de tränar samtidigt. Jag har också hållit på sedan 18 som Eva och sen så har vi blivit fler och fler. Så nu är vi, tror jag, 38 eller något sånt damer på pappret. Men vi har aldrig så många. Nej, det är resor och barnbarn och skador och allt.
Ja. Vad är det du gillar då med gåfotboll?
Oj, allt. Jag spelade fotboll när jag var ung och sen hade jag uppehåll kanske i 30-40 år eller något sånt där. Jag och Eva, vi är födda samma år, 52. Och så det är gemenskap och träningen, var ute. Ja, det är så härligt på alla sätt. Ja.
Vi ska avsluta den här första delen av årskrönikan med följetongen Slussenbygget. För i juni så tog projektet ytterligare ett steg framåt då Södermalms torg och Mälartrappan invigdes. Finansborgarrådet Karin Vangård var på plats.
Min vision är ju framförallt att det ska vara mycket liv och rörelse, mycket människor från ung till gammal ska kunna vistas på Södermalms torg. Och då bygger det på att vi har gott om sittplatser, gott om ytor. Här ska man kunna ta sig fram oavsett om det är barnvagn eller rullstol ska man kunna vara på platsen. Vi ser också att det är en av restauratörerna som kommer att öppna upp en uteservering. Och det är ju avvaktan på att de här glashusen öppnar först nästa år. Och där kommer det ju finnas restauranger. Men i avvaktan på det så kommer det också finnas uteservering. Så att min förhoppning är ju att det här ska attrahera så många människor som möjligt att vilja vara här. Kanske gå och titta på båtar som slussar efter att gång- och cykelbron är klar. Så att det är något år bort. Men det kommer vara liv och rörelse. Det är en förhoppning.
To be continued, som man säger. Fortsättning följer. I nästa nummer och i årets sista nummer så kommer vi fortsätta berätta om året med På tal om Stockholm. Då kommer du bland annat att få höra vad politiker och andra medborgare tycker om att göra i vår huvudstad på sommaren.